Hej och välkomna. Det känns roligt att få stå här igen och ha fått det förtroendet. Och jag tror att jag har träffat de som sitter här tidigare. Det är lite få. Jag hade tänkt att jag skulle presentera mig och säga att jag heter Ola Wingbrandt och att jag brukar predika den här församlingen lite nu och då. Det känns som att alla vet det redan. Men nu vet ni det ändå. En del har säkert sett dagens titel, berättelsen vi befinner oss i. Jag är själv ganska nöjd med den. Det är liksom en poetisk klang i titeln sådär. Tyvärr så måste jag erkänna att det är ju inte en produkt av min egen kreativitet då. Jag norpade den ifrån en bok skriven av Brian McLaren som på engelska heter The Story We Find Ourselves In. Jag har ingen aning om vad den boken handlar om. Men som sagt, jag tyckte om titelns tyngd. Så jag tänkte, ja, men jag skäl den. Men det passar väldigt bra för det jag vill prata om idag. Jag tänkte att vi har ju haft Guds rike som tema under hösten. Och jag skulle vilja passa på att sätta det i ett större sammanhang idag. Nämligen den bibliska berättelsen. Och hur den passar in och hur du och jag passar in i den berättelsen och vad den får för konsekvenser. Många av er har säkert en uppfattning och hört den berättelsen förut. Men jag tänker att ni kanske kan plocka upp en annan tråd i alla fall idag. Jag tror att den här berättelsen, den får konsekvenser för oss. Vad vi tror, vad vi gör, vad vi säger och hur vi beter oss och så vidare. Men jag tror också att berättelsen hjälper oss att förstå varför världen ser ut som den gör. Jesus har vandrat igenom världen. Världen är inte perfekt fortfarande. Och jag tror att den här berättelsen kan hjälpa oss att förstå varför inte. Så jag tänkte vi skulle börja från början. Och jag tänker inte läsa hela Bibeln för er förstås. Utan jag ska försöka ge mitt bästa sammandrag. Bibeln börjar med skapelsen. Gud skapar en värld och ett rike där han bestämmer. Där han härskar så att säga. Varför? Ja, Bibeln svarar faktiskt aldrig riktigt på den frågan rent ut. Men läser man mellan raderna så ser man att det finns helt klart ett syfte. Gud avslutar sitt skapelseverk med att skapa människan till sin avbild. Och sen ger han människan uppdraget att föröka sig, fylla upp jorden och lägga jorden under sig. Så ett syfte är att fylla upp jorden med varelser, oss människor, som avspeglar Gud, som är en bild av Gud. Och som ärar och älskar Gud. Av olika anledningar då så ger Gud människan en valmöjlighet och fullfölja det här uppdraget i tro och lydnad eller gå sin egen väg. Och lite olyckligtvis då så väljer människan förstås det andra alternativet. Och det slutar med att människan lever i fullständigt uppror mot Gud. Det står att alla människor var enade, samlade på en plats, byggandes ett torn då, för att göra sig ett namn. De vill ge sig själv äran för någonting. Och det här tornet skulle gå ända upp till himlen. Babels torn. Det är det jag försökt fånga lite på den här andra bilden här också då. Så de är enade. Och de är samlade på en enda plats. Och de ärar inte Gud. De försöker ära sig själva. Det är liksom det är totalt uppror. De försöker inte sprida sig över jorden som var deras uppdrag och sådär. Så man kan tycka att ja, men Guds vision och Guds syfte är ganska långt borta. Men Gud har ingen. Inga planer på att ge upp här utan han sjösätter en räddningsplan. Och den första delen utav den räddningsplanen är att splittra mänskligheten. De är enade och de är enade i ett uppror. Så Gud är tvungen att göra någonting åt det här. Och han anammar en strategi av, så att säga, söndra för att nå. Och han gör det genom att stiga ner och förvirra människornas tal. Som det står, han ser helt enkelt till att olika människor och olika folkgrupper får olika språk. Och det gör att de inte alls enade på samma sätt längre, så de sprids sakta men säkert över jorden då. Men det är ju bara halvvägs. Målet är ju bara något halvvägs då på något sätt. Därför att de är fortfarande inte avbilder av Gud. De bär inte hans värderingar. De gör inte det han skulle ha gjort i olika situationer och så vidare. Men han fortsätter sin räddningsplan och han väljer en man, Avram, som han börjar bygga ett folk åt sig själv ifrån. Ett folk som ska visa resten av världen och resten av människorna vem han är. Och genom en serie händelser då så hamnar det här folket i slaveri i Egypten. Månghundraårigt slaveri i Egypten. Och där någonstans så bestämmer sig Gud för att handla igen. Folket lider. Så han tänker sig att ja, men han ska befria sitt folk här. Så han kallar en man, Mose, genom en ganska välkänd incident med en brinnande buske. Han kallar Mose att leda folket ut ur Egypten. Det israeliska folket ut ur Egypten. Så på Guds befallning så går Mose och ber farao om att släppa det israeliska folket så de kan ge sig ut i öknen för att ära och tillbe Gud. Farao vägrar. Och det är ju hans största och kanske sista misstag. Därför att det här slaveriet slutar med att det israeliska folket går genom ett delat döda havet. Och den egyptiska armén försöker följa efter och begravs i de här vattenmassorna då. Som lite kuriosa så kan man ju nämna att det efter den här händelsen när de står på andra sidan stranden som Gud hyllas som härskare för första gången i den bibliska historien. Det är Moses som sjunger en lovsång på stranden. Den avslutas med att Herren ska regera alltid och för evigt. Och det är första gången som han hyllas som härskare. Men det är också här som Gud avslöjar sitt nästa steg i den här räddningsplanen. Det är för att han sluter ett förbund med folket. Och i korta ordalag så kan man säga att villkoren där är: jag ska vara er Gud, ni ska vara mitt folk och jag ska bo mitt ibland er. Folket erövrar senare Kanans land, nuvarande Israel, eller ungefär nuvarande Israel. De bygger ett tempel. De får en kung, kung Salomo. Och under den här tiden så når Israel sin storhetstid. De blir en välmående stat. De blir en betydande nation i närområdet, så att säga. Det är också nu som det israeliska folket börjar fungera som Gud har tänkt. Andra människor kommer till det här landet. De ser vad det innebär att leva under Gud. De ser allt välstånd. De ser Salomos vishet och så vidare. Och det gör att de hyllar och ärar och tillber Gud, de också. Allt frid och fröjd kan man ju tycka då. Tyvärr varar inte den här välståndet så länge, därför att Salomo faller in i en livsstil som skiljer honom från Gud. Och det resulterar i att staten delas. Andra nationer erövrar den israeliska staten och den judiska staten. Folket förs bort i exil i Babylon. I det här läget så ser en av de större profeterna i Gamla testamentet, Hesekiel, han ser Guds härlighet lämna templet i Jerusalem i en syn. Och Guds härlighet är liksom hans manifestation av hans närvaro. Så Gud är inte längre närvarande i templet. Templet förstörs också senare. Och det här ödelägger, kan man säga, lite den israeliska folket. De blir fullständigt knäckta. Men Gud sänder ytterligare profeter som lovar, där han lovar att han ska återupprätta det israeliska folket. Vi har inte riktigt tid att dyka ner på alla dem, men jag tänkte en av egentligen den största profeten som fick den största insikterna är Jesaja då. Så jag tänkte faktiskt läsa en av de sakerna han profeterar om. Det är Jesaja 49:6 där han säger, eller snarare Gud som säger genom profeten Jesaja: det är för litet för dig, då du är min tjänare, att endast återupprätta Jakobs stammar, alltså det israeliska folket, och föra tillbaka det bevarade Israel. Jag vill sätta dig till ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Och här någonstans kan man säga att Gamla testamentet slutar. Det judiska folket har en mängd löften om återupprättelse. Men det är bara en liten rest som får komma tillbaka till det israeliska, liksom sin forna nation. De kommer dit, de bygger upp Jerusalem, de återuppbygger också templet. Men Guds härlighet, manifestationen av hans närvaro, återvänder aldrig. Och Gud är tyst. I hundratals år efter det här är han tyst. Tills en man, Johannes döparen, träder in på scenen. Som säger: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varpå Jesus påbörjar sin tjänst. Jesus demonstrerar och proklamerar Guds rike. Och det är liksom det som är räddningen. Jesus kommer in och egentligen påstår att han är uppfyllelsen av löftena. Den här tjänsten tar honom till Jerusalem. Och i ett bejublat intåg i Jerusalem då, som också har förutsatts av profeterna, kommer Jesus inridande på en åsna. Och där någonstans då så kommer Gud och Guds härlighet tillbaka till templet. Det här hade kunnat vara en ut ur exilen ögonblicket för det judiska folket, om de hade känt igen det. Men det blir det inte. Istället så förkastas Jesus av de styrande judiska institutionerna. Han korsfästs, men Gud återuppväcker honom från de döda. Och det här är liksom sista steget i den räddningsplanen då som Gud sjösatte för länge sedan under upproret. Det är att alla som är villiga att tro på Jesus och ta emot den gåvan som Gud vill ge genom Jesus har evigt liv. Och i en befallning till sina lärjungar som påminner väldigt mycket om det uppdrag som Gud gav i skapelsen till mänskligheten, så ger han sina lärjungar befallningen att kalla alla människor till Gud själv. Och det här var kyrkan gjorde under nytestamentlig tid. Apostlagärningarna handlar om det här. Det var kyrkan fortfarande borde göra. Det borde vara kyrkans primära uppdrag att kalla alla till Gud. Därför att Bibeln säger att när evangeliet och det glada budskapet om Jesus har predikats till alla folk, så ska Jesus komma tillbaka. Lite i samma ordalag då som Guds löfte tidigare, eller Guds förbund, där han sa: ni ska vara mitt folk, jag ska bo mitt ibland er, och sådär. Så säger uppenbarelseboken att han ska bo hos dem och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Det tillstånd där Guds rike har kommit till sin fullbordan. Och det är ett rike som kommer vara in i evigheten då. Och det är den bibliska berättelsen. Och så här, ja okej, ni har hört den förut. Vad passar vi in? Vad har det här för konsekvenser? Ja, alltså evigheten, vi har inte nått evigheten ändå. Och räddningen, den har på något sätt typ hänt. Så vi passar in i det femte klotet här, alla. Det är det jag tänkte fokusera lite på nu då. Som jag har framställt det här så är det en ganska linjär berättelse. Så man kan tänka sig en tidslinje. Vi har skapelsen, vi har upproret, vi har utkorelsen eller kallelsen av det israeliska folket. Vi har Jesus ankomst, kallelsen, eller liksom erbjudandet till alla människor. Och sen tänker man sig att vi når evigheten där någonstans mitt i framtiden. Där någonstans mitt emellan så brukar man också tänka sig att ja, men det kommer vara en dom här. På något sätt. För Bibeln pratar om det. Man skulle kunna säga att okej, det finns två tider här. Löftets tid och uppfyllelsetid. Uppfyllelsetid är liksom evigheten, det är där Guds rike har fullbordats och så. Och där är vi inte än. Och någonstans då, så man tänker sig att löftets tid varar fram till dess att uppfyllelsens tid påbörjas. Och så klämmer man in den sista tiden där någonstans mitt emellan ungefär. Läser man Nya testamentet lite noggrannare och Jesus undervisning och Paulus undervisning och så vidare, så visar det sig att det är lite mer komplicerat än så. Man får rita ett lite annorlunda diagram. Vi har vår tidslinje. Vi börjar med skapelsen, vi har upproret, utkorelsen. Och sen kommer Jesus in på scenen. Och det här, det är lite mer spännande händer. Därför att i och med Jesus så påbörjas en ny tid. Uppfyllelsens tid. Och den påbörjas så att säga innan löftets tid har tagit slut. Så, och vi som kristna då, vi lever på något sätt emellan de här båda tiderna. Eller båda tiderna samtidigt. Vi står med ena foten i uppfyllelsens tid och ena foten i löftets tid. Ett annat sätt att uttrycka skulle kunna vara att säga att framtiden, uppfyllelsens tid, är närvarande i nuet. Det finns det är så att säga inom räckhåll. Och vi tänker oss då att löftets tid tar slut när Gud eller Jesus kommer tillbaka. Och den sista tiden, ja, den är redan här. Vi lever i den. Den sista tiden började med Jesus födelse, död och uppståndelse. Och händelserna runt pingst. Ja, okej. Okay. Så om det här är verkligheten, vad får det för konsekvenser då? Ja, det är det här vi blir födda in i. När vi pratar om på nytt födelse. På nytt födda kristna och så vidare. Och det som händer är att när vi blir kristna, så föds vi in i uppfyllelsens tid. Vi så att säga går från att vara i en tid, löftets tid, till att befinna oss i två tider. Uppfyllelsens tid och löftets tid. Och det gör att vi ibland kommer vi uppleva uppfyllelsens tid. Vi kommer få ta del av all den glädje, kärlek och sådär som finns i Guds rikes när det är fullbordat. Vi ser människor som blir helade på olika sätt och sådär. Det är som att den tiden är redan nu. Men vi kommer också uppleva att vi är skilda från Gud. Vi kommer göra saker som inte glädjer Gud. Vi kommer så att säga känna av exilen. Gud kommer vara tyst. Det är som att ja, den här tiden finns inte här än. Och det här är det som säger, ja, det kommer bli bättre och det kommer bli sämre. Vi lever i spänningen mellan de här båda tiderna. Det är en del av det kristna livet. Du kommer inte undan. Det finns inget du kan göra för att komma undan. Vi är så att säga besegrade och segrare. Vi är vinnare och förlorare. Vi är döda och levande. vi kan uppleva hopp och förtvivlan samma dag. Kanske bara timmar eller egentligen bara minuter emellan. Pinsamt, jag har glömt min bibel. Är det någon som har en bibel? Jag vill läsa ett avsnitt ur bibeln därför att det är så otroligt... Det är Paulus som skriver. Han gör det så bra. Och det är så koncentrerat. Det finns många ställen i bibeln som... Tack så mycket. Det finns många ställen i bibeln som belyser det här, men Paulus gör det väldigt bra i andra Korintherbrevet kapitel 6. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på alla sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. Och det är egentligen här som han fångar det här. I ära och vanära, med dåligt rykte och med gott rykte. Jag kallas villolärare, men säger sanningen. Jag är missförstådd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Jag tycker det är ett fantastiskt avsnitt som... Alltså det fångar det här redan nu och ännu inte. Och som kristna så lever vi i en väldigt spännande, jag höll på att säga spännande tid. Vi lever i spännande tider. Uppfyllelsens tid då Guds rike är fullbordat finns inom räckhåll. Och det här är någonting som borde förändra vår världsbild egentligen. Varje ögonblick är en möjlighet för framtiden att bryta in här och nu. Och varje genombrott bär Guds rikets så att säga, fulla potential. Så det innebär att varje ögonblick är laddat med hela Guds rikes innehåll. Det är laddat med all den glädje, den kärlek, den harmoni som råder i Guds rike. Helandet. Varje ögonblick är laddat med Guds rikes fulla innehåll. Jag tycker det är så, för mig är det otroligt inspirerande. Ja. Så jag tänkte vi skulle kunna stå upp och så tänkte jag bjuda in den heliga ande och så får vi se vad han vill göra bland oss idag. Och se, kanske vill han visa dig någonting från uppfyllelsens tid, kanske inte. Kanske vill du bara stå i en tyst beundran över Gud och hans godhet.